Det här är det 13:e avsnittet av Läs för livet. Välkommen. Och jag som leder heter Johanna Lindbäck. Och vi har en gäst idag som befinner sig i Umeå och pratar i telefon. Anders Öhman, hej.
Hej.
En telefonintervju. Och du är då professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet.
Ja, det är
jag. Ja, och jag har läst en bok som du har kommit med nyligen, eller du har kommit med den i vår. Vad heter den, om du berättar bara lite kort om den?
Den heter Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger.
Mm.
Heter den.
Och den är den tänkt för sådana som ska bli lärare, eller vad är den tänkta målgruppen?
Mm, det är i första hand. Men sen tror jag i och för sig att den också skulle kunna, ja, för alla som är intresserade av så där med läsning och har det kanske i sina jobb, bibliotekarier och så också.
Mm.
Ändå tanken.
Mm. Och när jag har läst den här boken, du skriver mycket om det här med hur man ska läsa. Att man ska gå in i en fiktiv värld, det är det bästa. Vad innebär det att gå in i en fiktiv värld?
Det är den där känslan som jag tror att alla har som har blivit läsare. Att när man plötsligt helt borta och märker inte att det har gått kanske 15-20 sidor som man bara läst. Och liksom själva bokstäverna och orden har ersatts av bilder, stämningar, känslor. Att man helt enkelt befinner sig liksom i en annan värld. Man är nästan inte medveten om att man har uppslukats av den på något sätt.
Mm.
Det är en sån där känsla som jag tror att man måste nästan, alltså om man ska bli läsare så måste man någon gång ha nästan upplevt den. Man pratar mycket om den här bokslukarrollen och sådär, men att man verkligen liksom går in i fiktioner och så. Så det menar jag nog framförallt mer. Men sen finns det ju mycket, så det har ju varit alltid en slags skepsis mot det där också, att förlora sig i boken som man säger. Alltså man ett motstånd mot det, för att det har att man på något sätt underkastar sig och blir passiv och sådär. Och det är väl det jag på något sätt försöker upprätta också, det där att man måste faktiskt komma in i bokens värld för att kunna bli läsare och så.
Mm. Det jag också tyckte var jätteintressant i den boken som du har skrivit, det är att du pratar om hur man läser i skolan då, och i skolan är det ju väldigt populärt att läsa antologier eller kanske att man har gjort egna kortare utdrag, antingen för att man upplever att man inte har tid att läsa hela verk eller för att ens klasser inte orkar läsa hela verk. Och då kan man ju tänka, ja men det är jättebra, då får jag i alla fall läsa 3 sidor ur den här romanen, det kommer att vara fantastiskt. Men du håller inte riktigt med om det.
Nej, alltså, eller snarare så tycker jag väl att man måste vara medveten om vad man gör när man gör så.
Mm.
Och jag har stor förståelse för lärare som har tidsbrist eller att de liksom inte har böckerna till handa heller. Alltså text eller i klassuppsättning. Och det finns en massa hinder för att läsa liksom hela verk, hela texter och sådär. Men om man väljer utdrag så blir det nästan som grammatikexempel. Det vill säga man studerar kanske liksom stilen eller det moderna språket och Strindberg. Eller man kanske liksom inriktar sig på olika teman som väldigt ofta mobbning eller olika könsroller. Eller så där. Då tar man ut en viss ett visst parti, vissa scener eller så ur en bok. Och så. Men jag tror för att verkligen liksom kunna gå in i, liksom, i en fiktiv värld så måste du få liksom hela verket, hela texten, hela yttrandet som jag kallar det för.
Mm.
Och det tror jag är väldigt viktigt att du någon gång ändå får det. Alltså jag är inte emot att man måste ibland liksom jobba med textutdrag och sådär. Men då måste man vara medveten om vad det är man gör. Och att eleverna kanske inte heller då riktigt reagerar på själva verket eller författarens yttrande eller så, utan de reagerar på mitt yttrande som lärare. Va? Jaha, nu vill läraren att vi ska prata om mobbning eller så. Alltså det som blir effekten ofta. Va? Så.
Mm.
Sen är det ofta så att man alltså när elever får att de ska läsa någon hel roman, så får de ofta det som att de tar med sig det hem och sen ska de skriva en liten recension eller liksom att man inte har de här riktiga uppföljande boksamtalen heller med dem.
Mm.
Och det tror jag att man måste ha. Alltså då tjänar man också på att ha det hela verket, att man pratar om om det hela. Va? Så annars så blir det liksom en, mer ett samtal om då det här, ja, det tema man har valt ut eller vad det kan vara. Alltså det blir någonting annat än själva det här, att gå in i en fiktiv värld och att faktiskt nästan uppöva det här med läslust och läsning och så.
Jag menar inte riktigt, när jag tänker på det här så tänker jag inte på såna här, ja men inte den typen av frågor, utan kanske mer det här för att man ska fånga ihop hela klassen, att alla ska som blir bekräftade att ja, nu har vi fattat de här tre första kapitlerna. Mm. Nu är det lättare att gå vidare till de kommande tre kapitlerna. Det här att många har dåligt självförtroende och bara tar för givet att de inte har fattat någonting fast de har det, att de behöver bli bekräftade i det.
Nej, men så kan vara. Så man måste ju också alltså, tänka på vilka elever man har. Man måste ju se hur de faktiskt fixar det här också. Så, där. Så att det liksom är. Så det har du rätt. Alltså, det motsätter jag mig nog inte egentligen, alltså, om man gör på det sättet.
Om man tänker den stora vitsen med att läsa skönlitteratur, vad finns det för värde med att göra det i skolan? Varför bör man definitivt ha skönlitteratur med i undervisningen?
Alltså det finns så många egentligen skäl till det, som från det lilla var det med att det verkligen tränar både språkförmåga, så att man får ett större ordförråd. Alltså det är de mer instrumentella sakerna till att man faktiskt så där. Alltså att man tar emot någonting som är annorlunda, som är främmande, och att man liksom på ett sätt också då, som jag sa från början, underkastar sig det lite grann. Alltså det kan låta liksom negativt, men det är faktiskt så att man lär sig då att lyssna på andra människor, man lär sig att förstå andra människor. Alltså det som Martha Nussbaum pratar om, att man lär sig empati va, så där, för andra och sådär. Och jag tror att det är otroligt viktigt, alltså både för det här med demokrati, både för förmågan att liksom kunna sätta sig in i vad andra människor tänker och tycker. Och också faktiskt att kunna liksom se hur man själv liksom vill leva sitt liv. Alltså böcker är ju också på något sätt väldigt näring för drömmar och framtidsförhoppningar och sånt där. Så det ger en. Aristoteles säger att liksom att han pratar för sig om drama, men att det är så, som om böcker, alltså, som om det här liksom händer, va, så där. Det är någonting som inte är givet, men det ligger i framtiden, alltså. Så att det finns så väldigt många olika starka skäl till varför man ska läsa.
Och man kan inte tänka som en del gör nu, ja men det här får man också via film. Man behöver inte traggla sig igenom böcker.
Film kan ju också ge så där förståelse för andra och så där, men jag tror att det är ett extra värde att man faktiskt läser skriven text, alltså så. Jag tror också att man blir inte lika styrd, va? Film så är det ju bilder som någon annan redan har skapat åt dig. När du läser en bok, va, då är det liksom de bilder som du själv liksom, får via texten. Va, så där. Alltså delvis får du det själv alltså via texten.
Mm.
Och jag tror att det är viktigt. Alltså både, sen är det viktigt för läsförståelse och för förmågan att fantisera. Jag tror att, alltså det här är ju inte heller så väldigt utforskat, va, skillnaden mellan att se på film och att läsa en bok. Alltså man tänker samma berättelse på film och i bok, ta Sagan om ringen till exempel, och som är fantastiska filmer, men alltså vad är skillnaden att läsa det och att liksom se det på film, alltså det tror jag faktiskt att det är viktigt med att läsa en bok.
Vi måste också prata om en annan modern sak som du håller på att forska om mycket, och det är den digitala läsningen.
Yeah.
Och det här är ju det är nytt, det är väldigt ligger i tiden. Väldigt många skolor har till exempel nu för tiden gett sina elever datorer eller iPads, och det blir mer digital läsning jämfört med vad man tidigare läste på papper. Och vad är då, det har kommit lite olika undersökningar som säger att idag i alla fall, det här vet man inte hur det utvecklar sig, att vi har lite sämre minnen när vi läser digitalt än när vi läser på papper.
Ja.
Vad beror det här på? Vad är det som gör att man upplever, och forskning visar att man är inte lika fokuserad när man läser på någonting på nätet som när man håller i en papperstext.
Mm. Det finns så många olika sätt att läsa på nätet. Va? Men när man till exempel läser på en skärm som innehåller länkar och sådär, då är det ju samma sak som nästan det här med att ta ut olika liksom, utdrag ur texter och sådär. Så du blir hela tiden störd i din koncentrationsförmåga. Du blir hela tiden liksom, du känner att du klickar på en länk så hamnar du någon annanstans va, utanför liksom, den text som du håller på att läsa och så vidare. Så att det gör ju att din koncentrationsförmåga försämras, inlevelseförmåga försämras. Och tror jag läsförståelse också.
Helt enkelt, du menar här att man måste börja om. Man kommer till ett nytt ställe, man måste börja om. Man hoppar vidare, man måste börja om. Att det, liksom det, här, det blir ja, upppackade.
Precis, och ja. Det blir liksom en fragmentariserad läsning. Alltså du blir mera okoncentrerad, mera ofokuserad i ditt sätt att liksom, läsa. Och sen är ju också det att det blir något okroppsligt. Du ser till slut inte, alltså, därför att de här länkarna är, vem har skrivit dem? Alltså, det finns inte någon, alltså, du kan inte tänka dig att det här är ett yttrande som kommer från ett speciellt ställe, från en speciell person. Alltså, det är inte så att jag menar att man, när man läser en bok, att man ser en författare, men man ser ändå att det är ett yttrande som kommer någonstans ifrån. Alltså,
men jag tänker på, när man läser, om man läser på nätet och det är länkar och så vidare, det kan man göra i pappersform också. Man sitter och har ett gäng artiklar framför sig och letar efter någonting, och då kan det bli att man bläddrar mellan papperna och hoppar fram och tillbaka. Ja. Är det inte det då på samma sätt som att läsa på nätet, eller blir det ändå annorlunda?
Alltså jag tycker att det blir annorlunda därför att alltså nätet är ju så otroligt oändligt, va, sådär. Nu tänkte jag mer på när man läser den liksom mer sammanhängande bok. Va, om du har en massa artiklar framför dig så har du ändå på något sätt, då, det är du som har tagit fram dem där, det är du som liksom ändå har någon slags kontroll över dem. Så på nätet så förlorar du det. Alltså, du kan ju fara iväg precis vart som helst. Och det, alltså jag menar inte att vi vill inte verka konservativa, för att det innehåller ju många positiva saker också. Va, så. Men jag tror för en sån här koncentrerad läsning va, så, där, så tror jag att det har också nackdelar som vi måste vara medvetna om. Så. Det tror jag. Sen är det ju många som skriver om, alltså just det jag tänkte säga om att läsa en text till exempel på en iPad, även om det liknar en vanlig romantext så finns det någonting i det som inte heller är tillräckligt utforskat, men att man, alltså det spelar lite roll att man har den fysiska boken och att man kan bläddra framåt och bakåt lättare i en bok, och att man nästan har ett synminne. Det där stod på sig på vänster sida någonstans där. När du har texten på en iPad så förlorar du nästan den förmågan. Så det kan ju också påverka, men det är som inte tillräckligt utforskat. Tror jag.
Men tror du att det här är en generationsfråga? Att vi som har varit med i skiftet mellan att ha papper och ha datorer, är det vi som upplever problem med det här? Eller tänker du att det här är ett problem som kommer att vara ganska lång tid framöver?
Mm. Alltså, jag tror att man får verkligen vara, alltså, akta sig för att bli reaktionär och konservativ. Alltså, vi måste verkligen se att det här digitala läsningen också har stora fördelar, som sagt. Alltså, du får ju tag på information på ett helt annat sätt. Och, jag tror att de som är yngre idag och växer upp med det här, de lär sig verkligen att också samla in otroligt mycket information. Men jag tror ändå, alltså jag tror inte det bara är att jag har varit med om den här och att jag är äldre då. Utan jag tror också att vi måste vara medvetna om att det kan ha negativa liksom, aspekter också, det här. Att det gör oss till, det riskerar mer liksom, okoncentrerad och ytlig läsning och så.
Det som du också tar upp, eller du refererar den här undersökningarna, det har varit mycket prat om PISA, och så finns det en annan undersökning som heter PIRLS, hur man uttalar det. Och där kommer det fram att de som tillbringar mycket tid vid datorn, då tänker man att de här eleverna borde vara bra på liksom digital läsförståelse, men så är inte fallet, utan de som är de bästa är de som tillbringar lite tid vid datorn och läser mycket papper. Och det tycker jag också är jätteintressant, för man tänker ju att här har man en fördel, man har suttit flera timmar vid datorer, det är klart man kommer att bli bra på det här, men det blev man inte. Att det är en annan typ av läsning.
Ja, och det tror jag väl, alltså, kan vara det med att man blir inte lika koncentrerad, lika uppmärksam läsare. Så, att man missar det här. Alltså det, jag också försöker koppla det här till just det med att gå in i fiktiva världar. Va? Så varför det är så viktigt. Va? Därför att det, liksom, det tränar ju vår koncentrationsförmåga, vår förmåga liksom till att föreställa oss någonting, att se liksom genom orden, se känslor, stämningar, bilder och sådär. Och det kanske vi inte gör lika mycket när man läser på nätet. Va? Det blir liksom en yttext som man läser. Och då får man inte samma djupläsningen blir påverkad av det.
Hur skulle skolan kunna ha eller dra nytta av digital läsning då? Att man kan man gifta de här på något vis eller komma på någon smart, vi kan jobba så här, eller man ska utnyttja elevernas kunskaper på det här sättet istället för att traggla på med det där? Och finns det någonting sånt man kan säga?
Alltså jag tycker att man ska se att den digitala läsningens styrka är ju verkligen det där med att du får så väldigt mycket information. Så. Men information har ju också en baksida, så du måste ju ändå på något sätt smälta information, va? Så för att annars så blir den bara fragment och bara mycket yta. Va? Så där. Och det måste kombineras med att du verkligen då faktiskt läser, som jag tycker då, liksom skönlitteratur, va? Och lär dig att läsa också på djupet. Va? Så kan man kombinera de olika sakerna, då tror jag att det kan vara väldigt liksom effektivt i skolan och att vi får väldigt bra läsare, va? Så här, som har både den där förmågan att liksom leva sig in i texter, att gå in i fiktiva världar och att liksom också kunna inhämta information från hela världen, va? Hela det här som nätet erbjuder. Så att, men jag tror att man som lärare måste veta liksom vad de olika sakerna, att de fyller olika uppgifter, de olika funktioner på något sätt.
Jag bad dig också fundera på ett boktips. Någonting bra du har läst sista tiden?
Det är liksom alltid svårt om man läser sista tiden. Men,
du får definiera sista tiden själv. Det kan vara de senaste fem åren om du vill.
Nej, jag läste, apropå sådana här, så har jag läst både den här Donna Tartt, Stig Liksom.
Ja.
Som jag tycker är en sån där bok som har verkligen bara försvann i. Som är helt fantastiskt, tycker jag.
Du tyckte det, för att jag har också läst den.
Ja.
Nej, och jag har läst henne tidigare, så jag, den hemliga historien läser jag i exakt rätt ålder, så den gjorde ett mycket stort intryck på mig. Men den här senaste så tyckte jag faktiskt att den var för lång, för jag...
Du la av, eller?
Nej, jag läste färdigt den, men jag kände att den hade kunnat vara 200-300 sidor kortare, tycker jag.
Ja, kanske. Jag vet inte vad det kan ju bero på ens egen liksom stämning också. Så
ja.
Så sen har jag liksom, jag kände, men på slutet kände jag så här, ja, men vad vill hon egentligen med det här?
Precis.
Men jag tyckte att hon var så himla skicklig på att liksom, ja, verkligen dra in den i den där världen. Så. Men sen ett annat, det är också Stephen King faktiskt, den här 22/11/1963. Som handlar om mordet på Kennedy, fast att det är liksom en som får och har möjlighet att göra en tidsresa, och han kan då liksom möjligen avstyra det här mordet. Alltså det är också en fantastiskt spännande roman, tycker jag.
Men då så, Anders, det var väldigt snällt att du kunde vara med.
Ja, just det.
Att vi fick göra telefonintervjun. Och sen så får vi bara helt enkelt, ja, här händer det ju saker hela tiden på det här området, så det kommer ju nya undersökningar jämt och ständigt på detta än så länge ganska outforskade område, vad som händer med läsning och digital läsning.
Precis.
Okej. Tack ska du ha.
Ja, tack.
Hej, hej.
Hej då.
Läs. Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.